Du har fått lite vatten, ser jag. Du ska också ta.
Om du sitter där, sitter jag här.
Det går bra.
Och det är bara för ljudet.
Yes.
Jag läser in ett intro, är du beredd? Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv. Jag heter Helene Rådstein och idag så ska vi prata om fastighetsbolag. Och det ska vi göra med en lite mindre frustrerad, skulle jag säga, Peter Norhammar som är fondförvaltare. Och du förvaltar två fonder, kan man säga, som är?
Jag förvaltar ju dels Avanza Fastighet by Norhammar, som ju är en aktiefond som är inriktad på börsnoterade fastighetsbolag huvudsakligen i Norden, eller bara i Norden ska jag säga, huvudsakligen i Sverige. Sen förvaltar vi också en fond som heter NRP Anaxo Nordic M2 som är huvudsakligen Norden men med inslag av Europa. Också fokus på de börsnoterade bygg- och fastighetsbolagen. Det är en alternativ fond som har lite högre koncentration och lite högre frihetsgrader i sin förvaltning.
Och lite mer institutionella kunder, va?
Den senare är inriktad mer mot institutionella kunder medan Avanza är inriktad mer mot det vi kallar för svenska småsparare. Men alla är naturligtvis välkomna förutsatt att man är medlem då i Avanza-gemenskapen via egna konton på Avanza-plattformen.
Var det taskigt att jag började säga lite mindre frustrerar Peter Norhammar? Jag tycker att jag har hört det i ungefär ett år och där du har sagt bolagen, de ser bra ut. Många av de här fastighetsbolagen, de går bra. Det är börsen som har fel. Och därför menar jag att nu så träffar jag dig så du är lite mindre frustrerad, eller?
Det stämmer bra. Jag är lite mindre frustrerad nu. Mycket väl mer. Nej, men bolagen fortsätter utvecklas väl och nu gör ju även börskurserna så att det här gapet mellan verklighet och börs är ju på väg att, eller har ju börjat slutas, men det finns ju bra med uppsida kvar i börskurserna, tycker vi. Så att det är kul att börsen blir lite mer nyanserad och börja skilja på olika typer av nischer, olika typer av bolag och börja få en lite nyktrare syn på de risker som ändå finns. För det är ju så, det är klart att det finns risker, det gör jag i alla verksamheter alltid. Klart att även fastighetsbranschen har vissa utmaningar, men det behöver inte vara, det är ju liksom ingen panik och det har det aldrig varit heller. Men börsen har ju, tycker jag, felaktigt trott att det var panik i alla bolag.
Vilka bolag är det lite panik i då fortfarande?
Det är svårt att, jag vill inte uttala mig om enskilda bolag så, men jag menar, det är ju bolag som äger lågt avkastande fastigheter och som kanske köpte mycket fastigheter precis på värderingstoppen där någonstans runt 2021 och som dessutom gjorde det med rätt hög belåning och som dessutom gjorde det med rätt stort beroende av obligationslån. Där finns det väl en del risker kvar. Sen finns det ju bolag precis tvärtom som har inte köpt så mycket 2021 utan mer ägt tillgångar sedan herrans många år och som kanske inte har så hög belåning och som kanske har huvudsakligen bankskuld och har väldigt goda relationer med en mängd olika banker och som kanske har sådana kommersiella fastigheter med då inbyggda hyreskontrakt som har inbyggd KPI-justering av hyresintäkterna och som kanske har lite högre avkastande fastigheter. Där är det ju, har det ju inte varit problem varken senaste åren eller åren innan det och det kommer heller inte bli några problem framöver. Så det är stora skillnader mellan olika segment även fortsättningsvis då.
Vi träffas och spelar in nu den 18 december. Det här är bara några dagar efter det var sån otrolig börsrusning, inte minst i fastighetsbolagen och flera småbolag och så vidare. Och det var ju ganska drivet utav att man såg att räntorna verkar vara på väg ner, men man såg också att inflationen inte alls kom in så pass högt som till exempel Riksbanken hade trott och så vidare. Och det fick ju också fastighetsbolagen att rusa, kan man ju säga, eller hur?
Absolut. Och återigen då är ju fastighetsbolagen på börsen anses ju vara en räntekänslig sektor. Och det är ju den bemärkelsen att de lånar en hel del kapital. Så att räntenivån är naturligtvis viktig för resultaträkningarna. Men det är ju inte så att fastighetsbolagen måste ha låga räntor för att må bra. Men just en så tydlig indikation om att inflationen är på väg ner och ränteökningen är bakom oss. Vi kanske till och med kan se fram emot en och annan räntesänkning kommande året eller åren. Det blev ju triggern för en uppgång på börsen då. För en uppgång i börskurserna för fastighetsbolagen.
Upptäck det vackra vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag pratade med en fondförvaltare som sa så här. Han förvaltar småbolag i USA och han har framförallt bolag som inte har någon skuldsättning alls ungefär har han siktat in sig på. Och han var lite irriterad över att rusade så pass mycket. Hans fond gick sämre relativt index då. Så han blev lite irriterad. Men sen så tyckte han också att det är bara skiten. Det är bara skiten som rusar nu. Vad säger hon det?
Nej, det håller inte jag med om. Vi kan ha olika åsikter, men jag tror vi har olika åsikter åtminstone om två saker där. För det första så tycker jag inte att det bara var skiten som gick, utan det var ju faktiskt allting som gick upp mycket. Sen de allra mest utbombade aktierna gick väl i och för sig ännu lite mer, men det tror jag är en lite mer en kortsiktig uppstuds. Jag tror att börsen, som jag säger, börsen håller på att bli mer och mer nyanserad, och jag tror börsen även fortsättningsvis kommer skilja mellan de lite mindre bra bolagen och de riktigt bra bolagen. Så jag tror inte bara det kommer vara ett sånt så kallat crap rally eller skitrally så att säga. Sen så skulle jag vilja säga, jag tror inte när man handlar fastighetsaktier att man ska bara köpa bolag med låg belåning. Tvärtom, alltså fastigheter generellt sett har ju en låg så kallad operativ risk. Alltså hyresintäkterna och det här driftnettot som gör hyresintäkter minus drift och underhållskostnader, det har ju visat sig vara ganska stabilt över tid. Och för att få ur lite bra avkastning på aktieägarnas kapital, då måste man jobba med en bra del belåning också. Så att man får upp den finansiella risken. Så låg operativ risk i förening med lite högre finansiell risk, det ger en totalt sett balanserad risknivå. Så jag tycker om belåning när det gäller fastigheter.
Det gör du. Ja, hur hög tycker du belåningen ska vara?
Det varierar lite från tid till tid. Men vi säger någonstans runt 50% är väl en rimligt mål då.
Men inte så mycket över, va? Eller liksom upp, när det vandrar upp mot 60 och sådär, det börjar bli lite scary.
Det beror ju helt på, som sagt, vilken typ av belåning, om du är beroende av obligationer eller bara bank, vilka bankrelationer du har, vilka typer av fastigheter du har. Det går inte att uttala sig exakt så, men vi säger att riktmärket kan vara runt 50% då.
När man tittar på flera av de bolagen som du har, så är det ju fastigheterna inte särskilt snygga. Skulle man kunna sammanfatta dem så?
Det stämmer.
Ju fulare desto bättre.
Exakt, det är lite kul. Det är väl skillnad på vad som, just nu i alla fall, det är ju skillnad på vad som är fint i verkligheten att se på och vad som är fint i en Excel-kalkyl och vad som blir en fin aktie. Och just nu tror jag den här skillnaden är rätt stor. Vi gillar ju just nu kanske enkla såna här dagligvaruhandel eller såna här lågprishandelslådor, ofta ganska enkla plåtbyggnader som ligger en bit utanför citykärnorna med väldigt stabila hyresintäkter, stabila hyresgäster och som också har då en hög avkastning. Det gillar vi ju. Men tittar man på de här byggnaderna så kanske de inte är så där supervackra.
Är de fulaste av alla?
Jag skulle inte säga ordet fula, men jag skulle säga att de är väl inte de vackraste, men fula tycker jag inte de är. Det är ju härligt att se på alla typer av byggnader. Det är ju stabilt och fint, det tycker jag. Och däremot går man omkring i de fina storstäderna och tittar på de riktigt fina gamla bostadshusen i innerstan. De är ju vackra att se på, men där kommer ju sällan ut så höga kassaflöden, så de är ju inte lika roliga att titta på i Excel, men i verkligheten de är fina att se på.
Men vadå, huvudstaden till exempel, har du dem?
Vi äger inte aktier i huvudstaden idag, nej.
Jättevackra hus.
Jättevackra hus.
Men sen så äger ni till exempel då Sagax, äger ni ganska mycket i. Varför då?
Vi gillar Sagax. Det är ju ett fantastiskt bolag som under många, många, många år har presterat stigande kassaflöden per aktie genom att investera och genom att förvärva nya fastigheter. Och det kommer de ju fortsätta med. Nu växer de ju inte bara i Norden utan i stora delar av Europa. Så de har ju enorma tillväxtmöjligheter. Och när man handlar aktien Sagax, det tror jag har sagt tidigare, jag tycker man ska se det som att man köper in sig i organisationen. organisationen Sagax och inte kanske nödvändigtvis i Sagax nuvarande fastighetsbestånd. För vi vet ju att det här fastighetsbeståndet kommer se annorlunda ut om bara några kvartal helt enkelt. Så det är ju den här framtida tillväxten man köper in sig i då. Och det råkar ju också vara ganska enkla typer av byggnader med ganska hög avkastning där de liksom låser in höga kassaflöden, vilket gynnar aktieägarna på lång sikt då.
Kan vi säga några? Det är ett logistikfastighetsbolag. De tycker om så här citynära lägen kan man säga, liksom på infarter till stora städer, men de finns på massa olika ställen. Också lätt lager och logistik.
Det tycker jag var en bra sammanfattning.
Du har inget att tillägga där?
Nej, det har, och sen det andra man kan tillägga där också, det är i takt med att de här citykärnorna växer så kommer ju värdet av den här marken som Sagax byggnader står på öka. Och kanske man kan så småningom göra om de markbitarna till att bygga bostäder, och så att det finns ju så kallad alternativ användning för den här marken då. Det gäller ju alla storstäder som växer att man måste bygga bostäder längre och längre ut från citykärnan i takt med att invånarna behöver någonstans att bo helt enkelt då. Så att jag tror inte man behöver vara orolig för att vad som händer med de här kanske i många fall enkla byggnaderna när de blir utslitna och verksamheterna blir av någon anledning ska läggas ner eller flyttas därifrån, då finns det ofta en alternativ användning genom att till exempel göra om det för bostadsändamål då.
David Mindus är ju vd och storägare i Sagax. Och det som du sa som jag tyckte var ganska intressant här, det var också det att man ska se till organisation. För det tycker jag att många som pratar om fastighetsbolag, de säger ofta att man tänker att det är något statiskt. Men faktum är att det rör sig ganska mycket om man ser till organisationen. Hur tycker du man ska tänka där?
Nej, precis så. Det är ju organisationen man köper in sig i.
Alltså snarare än beståndet?
Snarare än beståndet, för det är precis som du säger, beståndet är inte sig likt 12 månader senare, utan det förändras. Vi menar ju det att de här organisationerna är ju aktiva. De köper ju byggnader, de säljer byggnader, de bygger om byggnader, de bygger till, de förändrar hyresgästmixen, de förändrar byggnaderna även invändigt så att de anpassar lokalerna efter hyresgästernas behov och kan därmed ofta då omförhandla hyran på ett förmånligt sätt för både för hyresgästen och också för aktieägarna. Så just det är ju att de här organisationerna är aktiva, det är ju det som är värt någonting för mig. Och sen ska man inte glömma bort också att det här är ju också bolag som är väldigt aktiva när det gäller att hantera skuldsidan i balansräkningen. Man köper ju inte heller in sig i en befintlig skuldportfölj, utan den där skuldportföljen förändras ju. De flyttar ju just nu ganska mycket lånade volymer från obligationsmarknaden in till bank, för just nu är bank mer förmånligt. Om ett år kanske det är tvärtom igen, då kanske de flyttar tillbaka skuldvolymer från bank till obligation och så vidare. När det var rimligt så använder de sig också av preferensaktier, D-aktier, hybridlån och så vidare. Det finns ett antal olika finansieringskällor som de här finansavdelningarna är duktiga på att ställa mot varandra och hela tiden utnyttja den källa till kapital som är förmånligast helt enkelt. Och den där kompetensen är också väldigt mycket värd för oss externa aktieägare skulle jag säga.
Om vi pratar då lite om skuld och sådär. Man pratar ju väldigt mycket om att det kommer en obligationsvägg här, framförallt nu också till våren. Vad tycker du man ska se upp för här vad det gäller obligationer, och hur tror du att bankerna ställer sig till att steppa in på obligationssidan?
Det är en bra fråga. Det är väl mycket den här så kallade refinansieringsrisken av de här obligationerna som har fått börskurserna att falla så pass mycket som de har gjort från toppen då. Jag anser inte att det finns någon särskilt stor vägg av obligationsförfall. Hela strukturen är ju uppbyggd så att det kommer ju, vid varje given tidpunkt så kommer det ju alltid finnas ett antal obligationer som förfaller inom 12 månader, inom 24 månader, inom 36 månader. Och vill du ha den negativa hatten på dig så kan du ju alltid säga att det finns en vägg som är läskig. Men det är ju själva systemet som är sådant att de här obligationerna förfaller ju successivt så att säga.
Vänta, för när jag säger vägg då menar jag ju att det är flera obligationer, stora obligationer som förfaller ungefär vid samma period. Det är det som menas med vägg.
Ja, och jag tycker att det är en felaktig uppfattning. Jag tycker tvärtom att bolagen har varit duktiga på att sprida ut obligationsförfallen över tid. Men det är ju inte så att något år har noll obligationsförfall, utan det finns ju alltid, som man säger, en viss andel av obligationerna som förfaller varje år. Men någon särskild vägg finns det ju inte framför oss nu. Och dessutom är det ju som så att nu har ju fastighetsbolagens aktiva organisationer jobbat hårt med de obligationsförfall som sker nu 2023, 2024, 2025. Och det visar sig att de allra flesta bolag har ju tydligt kommunicerat att de har likvida medel för att möta de här obligationsförfallen. Och det har de ju fått fram antingen genom att sälja fastigheter och få fram likvid, eller några har gjort nyemission av eget kapital, inte så många men några. Men de allra flesta har ju jobbat fram nya så kallade bankfaciliteter, alltså att de får låna pengar i bank istället då, så att de kan ersätta obligationsskuld med bankskuld. Och det leder oss in till din fråga nummer två där, hur agerar bankerna? Ja, men det vi ser är ju ändå att bankerna faktiskt successivt ökar sin utlåning till det vi kallar commercial real estate i Sverige och i Norden. Och den trenden har vi sett senaste 5 kvartalen eller vad det nu är. Så att även om naturligtvis bankerna är försiktiga, de har ju också Finansinspektionen på sig, så ser de ju ändå att det finns väldigt mycket välskötta fastighetsbolag som det är rimligt att öka sin exponering mot. Och vi tror ju vi kommer få se mer av det, att fastighetsbolagen då successivt minskar sin exponering mot obligation och ökar mot bank. Inga stora förändringar, men det flyttas väl en viss del av de här lånevolymerna för varje kvartal som går. Det tror vi kommer få se mer av under 2024. Och det är väl kanske också det som jag tror börsen har tagit fasta på lite nu, att när börsen också ser att ja, men det går ju faktiskt att lösa de här obligationsförfallen, då minskar ju så att säga riskpremien i de här aktierna och då börjar de stiga. Det är väl lite grann det vi ser också då.
Några snabba frågor bara. Bästa investering?
I livet, eller vad du vill.
Ja, men det är ju att huvudtaget ta beslutet att jobba med analys och förvaltning av svenska fastighetsaktier. Det har ju varit ett beslut som jag är glad över. Och det kan man se som en investering i min tid och min utveckling. Det har varit fantastiskt kul.
Du började på Länsförsäkringar, eller?
Jag började på SE-banken fonder. Och sen har jag jobbat på Alfredberg kapitalförvaltning och även jobbat många år på Länsförsäkringar fondförvaltning.
Sämsta investering?
Vad ska man svara på det då?
Du har inte någon gammal partner du vill hänga ut, nej?
Precis.
Ja, men någon dålig investering då?
Förlåt.
Har du köpt något hus eller någonting?
Nej, men sämsta investering, det får nog ändå bli tillbaka till när jag var total nybörjare på aktiemarknaden och läste i tidningarna om att det här bolaget Fermenta var ju fantastiskt, och den aktiekursen bara gick upp och upp och upp, och jag läste ju på och tyckte att det där var ju riktigt bra, och till slut så tog även jag mina surt förvärvade sparkapital och köpte Fermenta-aktier. Det visade sig vara precis på toppen och det gick ingen vidare med den investeringen.
Och det var läkemedelsbolag, mycket svårare än fastigheter?
För mig är det ju mycket svårare än fastigheter i alla fall, ja. För andra kanske det är precis tvärtom.
Vad är det dyraste du har köpt någon gång?
Termer av mycket pengar är ju naturligtvis våra boenden.
Har du lån?
Ja.
Amorterar du?
Nej.
Tänker du att inflationen ska äta upp det?
Ja.
Nej? Ja, då är det lång inflationen då?
Ja.
Är du en spara eller slösa?
Jag tänker att det finns olika tidpunkter, så jag försöker spara lite grann, men vi har även slösat en del. Allting beror på vad man behöver just nu, helt enkelt. Så det är nog någonstans däremellan skulle jag säga.
Har du någon ekonomisk akilleshäl där du inte är så bra med pengar?
Jag är nog dålig på att sköta mitt privata sparande, helt enkelt. Jag lägger ju alltid på den här fondförvaltningen och kanske glömmer bort att placera mina egna medel på ett lämpligt sätt.
Hur har du placerat dina egna medel?
Jag ligger mycket i en del fonder. Jag har en hel del aktier och har väl generellt sett ganska hög risk. Men och det är jag ju nöjd med, för det kommer gynnas över tid. Men jag är väl inte så aktiv. Så att jag hade säkert kunnat spara lite pengar på att vara mer aktiv och köpa och sälja vid olika tidpunkter. Jag är mer long-term holder, så att säga.
Kan du säga några aktier du har?
Nej, det vill jag inte dela.
Men du har även aktier utanför fastighetsbranschen, eller?
Jag har väldigt hög andel inom småbolag generellt, och jag gillar ju bygg och fastighet, som du förstår. Men det är klart att jag har lite andra positioner också.
Hur tycker du man ska investera 100 000 kronor just nu? Det kanske inte du är så bra på att svara på.
Ska du nog hellre ta med en private banker, ja.
Är det så?
Det tycker jag.
Får du själv hjälp av private banker?
Jag får lite hjälp av en private banker, ja. Sen är jag ju inte alltid bra på att följa råden, men jag har ju möjlighet att få råd om jag vill.
Du Peter, vet du vem som äger den här fastigheten som vi sitter i nu?
Huvudstaden.
Typiskt, för vi är ju mitt i stan på Kungsgatan 8, ganska nära Stureplan i Stockholm.
Det stämmer.
Ja, fina hus. Kan du hela gatan här? Alltså vilket, vem som äger vilket hus?
Nej, det gör jag inte. Det borde jag kanske kunna, men det gör jag inte.
Nej. Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Om vi ser då till nyemissioner, om vi ser då till exempel till Castellum som gjorde en ny emission ganska tidigt kan man ju säga, innan liksom ränteuppgångarna kom, eller jag kommer inte ihåg exakt, men det var något sånt. Och senare ny ledning och sådär på plats. Var det därför lite att de löste den finansiella biten och ny ledning och så här som gjorde att ni ökar på det?
Det var väl ett av skälen. Och sen så, vi tycker att Castellum efter den ganska stora nyemissionen som gjordes helt enkelt har en stark balansräkning, så att det finns ingen anledning att vara orolig för bolagets skuldsättning. Och vi tyckte att aktien var trots det väldigt lågt värderad. Vi tror kanske inte att aktiemarknaden riktigt hade gjort sin hemläxa och tittat på hur balansräkningen faktiskt såg ut efter den här nyemissionen. Och sen är ju det också ett av de större bolagen och en av de mer likvida aktierna. Och när då lite större kapital, ofta internationella fonder, återvänder till nordiska fastighetsaktier, då brukar de ju köpa de lite större bolagen, till exempel Castellum. Så vi hade också en sån lite mer trading-teknisk skäl till att köpa Castellum, för vi vet att när de stora internationella kapitalet kommer tillbaka, då är det oftast de lite större aktierna som rör sig störst och snabbast.
Jag tänker Castellum, de har ganska mycket kontor, stämmer det?
De har en hel del kontor, ja.
Om vi tar olika segment, det som jag sa, fulhus, vad har vi med på fulhus? Du har också SLP som heter?
Swedish Logistic Property.
Också koncentrerad på fula hus?
Också koncentrerad på, och jag vill nog inte använda ordet fula, men vi kan säga lite enklare lagerlogistik, lätt industribyggnader.
Och sen, vad har du mer inom det segmentet?
Vi gillar stenhusfastigheter, vi gillar Emilshus. Sedan så lagerlogistiklokaler finns även inom Vidborgs bestånd, inom Platsers bestånd. Det finns även en hel del sånt i Castellum. Vi äger ju mycket Catena som är fokuserad på den typen av lite enklare rent byggnader rent tekniskt. Så att det finns många guldpärlor inom den nischen.
Och detta då, när jag säger faktiskt fula hus, då är också, jag tycker ofta när man kommer till så här stor parkeringsplats och måste handla någonting, jag mår aldrig särskilt bra att gå omkring det. Men du kan göra det när du ser kassaflödena rulla på liksom på ett bra sätt runt de här fula lokalerna.
Jag delar din åsikt, jag njuter inte av att gå och handla om jag ska vara helt ärlig. Men
så mardrömsplatser är det ju.
Lite så. Men om man då skyndar sig hem och öppnar sin dator och öppnar sitt Excel-ark och räknar på det, då blir man gladare.
Men tror du att det är en trend som håller i sig, detta med att handeln flyttar ut, att e-handel, för det är ganska stort bett på det ju.
Den trenden ser ut att hålla i sig, ja. Just den där typen av lågprishandel i lite externa lägen, den har ju visat sig fungera väldigt bra under både pandemin och även nu när vi har lite sämre konjunkturella förutsättningar. Så det har ju inte varit den typen av handel som tar stryk av den ökade e-handeln då. Så det där segmentet ser ut att vara fortsatt fundamentalt starkt helt enkelt då.
Och vi nämnde huvudstaden här tidigare, och då är ju det liksom den traditionella fina handeln. Det är också en hel del kontor ju faktiskt i huvudstaden, men det är till exempel, man kan tänka på NK, ja, som de har. Och det har ni inte, varför då?
Vi tycker att det kommer ut lite för lite kassaflöden ur huvudstadens bestånd.
De har en ganska ny vd på plats, eller hur?
Relativt ny Ja, det stämmer.
Det kommer ut för lite kassaflöde. Man gör för lite i bolaget också. Du tycker om när det händer saker i bolaget.
Jag ska inte lägga mig i hur det bolaget sköts. Jag tittar bara på den typen av nyckeltal som vi bestämmer oss är attraktiva. Och då tycker vi att det kommer ut lite för lite kassaflöde. Men det finns andra bra saker med det bolaget naturligtvis. Inte minst så är byggnaderna deras väldigt vackra och stabila. Och står ju i enormt attraktiva lägen naturligtvis. I en stad som är attraktiv och som växer. Så att det finns ju långsiktigt god värdetillväxt i den typen av bestånd. Men kassaflöden här och nu blir inte särskilt imponerande.
Jag tycker det är faktiskt ganska intressant, för att just det säger ju lite liksom om din strategi det här, att det spelar ingen roll hur liksom bra beståndet är, hur fint det är, utan det är vad man gör med det man äger och det man inte äger och det man ska äga, att det händer någonting. Det är det som är hela din tankefilosofi, eller?
Det var bra sammanfattning.
Om vi säger det, de som har tagit då nya lån. Vi har Fabege till exempel som tog upp ett ganska stort obligationslån, eller hur? Och då kunde man också se att de fick ganska bra villkor. Vad indikerar det?
Ja, men om vi börjar bara kort tillbakablick för ett år sedan, då var ju de här så kallade spreadarna på obligationsmarknaden väldigt höga. Alla fastighetsbolag fick betala väldigt höga premier över Stibor då för att få låna nya, sätta nya obligationslån helt enkelt. Obligationsmarknaden var ganska onyanserad och var rädd för alla typer av fastigheter i alla bolag. Under hösten 2023 har däremot obligationsmarknaden blivit betydligt mer nyanserad och börjat göra skillnad på bra bolag och kanske lite mindre bra bolag rent balansräkningsmässigt. Fabege och Castellum är ju två exempel på bolag som faktiskt har lyckats sätta nya obligationer under hösten till spreadar som är någonstans mellan nivån 165 bips och 215 bips över Stibor. Och det är ju nivåer som nästan är konkurrenskraftiga med bankskuld ändå. Så att min poäng med det här är bara att det är ju uppenbara signaler på att obligationsmarknaden börjar ju friskna till och bli betydligt mer nyanserad och är ju nu öppen för de bolagen som har långa relationer där eller är liksom välkända varumärken där och som har haft en lång närvaro på obligationsmarknaden helt enkelt. Det är också en sån utveckling som vi tror att vi kommer få se mer av under 2024.
Alltså att man kan låna på obligationsmarknaden långt billigare än bara för ett år sedan?
Ja.
Folk har ju varit rädda, du säger också obligationsmarknaden har varit rädda, börsen har varit rädd för fastigheter och så här. Men någonstans kan man inte lite förstå det. Jag tänker att många kriser har ju också börjat med fastigheter. Alltså om vi säger finanskrisen 2008, vi hade fastighetskris i Sverige på 90-talet som började med nyckeln. Och det, jag tycker fastigheter, de är ofta inblandade i väldigt många kriser. Det här är ju något som du måste ha tänkt på lite grann också. Oron för det.
Absolut. Det är ju det som inte får hända. Men om man bara sorterar ut de här kriserna, så du nämnde 90-talskrisen. Då var det ju så att det byggdes alldeles för mycket lokaler på spekulation. Alltså man byggnader utan att ha en tanke om vem som skulle hyra dem. Och sen så när de där husen färdigställdes så gick det inte att hitta hyresgäster, men då satte man ändå kvar med lånen som man hade tagit upp för att kunna bygga byggnaden då. Och då blev det ju problem. Så är det ju inte nu, utan nu är ju de här bolagen, de allra flesta är ju väldigt ansvarsfulla och bygger ju bara nya byggnader om de har en tydlig idé om hur det ska gå att hyra ut dem. Och de köper bara byggnader där de har gjort sin hemläxa vad gäller, alltså är det bra hyresgäster som sitter i byggnaderna? Finns det skäl att tro att de här hyresgästerna kommer vilja sitta kvar? Och kan de här hyresgästerna betala hyran och kanske till och med lite högre hyra? Mycket den typen av studier som kanske det var lite si och så med på under inledningen på 90-talet där då. Så just den förutsättningen för en fastighetskris finns helt enkelt inte idag. Och sen det som hände 2008-2009 i samband med Lehman Brothers, det var ju en finansiell kris. Då trodde vi att hela banksystemet skulle gå omkull och det hade ju varit otroligt olyckligt för fastigheter som ändå är beroende av lånat kapital oavsett om det är bank eller obligation. Så när bankerna, det finns en oro för att bankerna fallerar, då mår ju naturligtvis fastighetsbolagen också dåligt. Så är det ju heller absolut inte idag. Svenskt eller nordiskt banksystem är ju faktiskt mer solitt och har starkare balansräkningar än nästan någonsin tidigare. Så jag menar teoretiskt sett så kan ju bankerna ta på all obligationsskuld i fastighetsbolagen som förfaller kommande 3 åren eller vad det nu är, utan att spränga sina balansräkningar så att säga. Så att den typen av risk för credit crunch i banksystemet är ju också väldigt, väldigt låg idag. Så det är därför som jag menar, just prata om en fastighetskris, det är inte relevant idag. Däremot så har ett fåtal fastighetsbolag haft finansiella utmaningar. Det har ju alldeles uppenbart varit så. Men någon fastighetskris eller bred finanskris, det har vi inte varit i närheten av, det skulle inte jag säga.
Äger du SBB?
Nej.
Sen när gör du inte det?
Vi sålde SBB under 2022 i olika omgångar i våra fonder.
Och varför gjorde ni det?
Vi såg en fara i deras stora beroende av obligationsmarknaden och vi tyckte att kassaflödet från deras typer av fastigheter var lite för lågt. Så vi såg lite större finansiella utmaningar i det bolaget än i andra bolag.
Förutom att fastighetssektorn har pressats ner tidigare, och så får vi prata om 2024 alldeles strax, på grund av räntehöjningar, så har det ju också varit så otroligt många negativa nyheter kring vissa fastighetsbolag som SBB eller Heimstaden. Har du Heimstaden?
Vi har inte Heimstaden heller. Den är inte börsnoterad. Det är bara preferensaktien som är börsnoterad. Så att den har vi inte.
Men det har ju varit så otroliga negativa nyheter som också, kan man ju säga, smittat av sig på hela sektorn ju. Vad tänker du om det?
Då är vi tillbaka i det här ordet frustration som du inledde med. Det har ju varit frustrerande att så mycket av nyhetsbevakningen har rört de där fåtal bolag som har haft stora problem, men kanske nyheterna inte har berört lika hög utsträckning de bolag som faktiskt är välskötta och inte haft problem. Det har varit en liten mismatch i nyhetsflödet skulle jag vilja säga.
Om vi då ser till de som är bra, som du tycker är bra på att göra spännande saker med sina bolag. Kan du nämna några personer som du liksom kanske tar rygg på inom fastighetssektorn, alltså beroende på, men som du tycker är intressanta som man själv kan kolla upp?
Ja, men det tror jag vi har pratat om tidigare också. David Mindus har gjort väldigt mycket rätt både på tillgångssidan och på skuldsidan i sin balansräkning. Vi är ju också imponerade av gänget som styr SLP. De gjorde ju väldigt bra ifrån sig på Victoria Park, men nu har de bytt segment och jobbar med logistikfastighet istället. Det finns ju alla anledningar att ta rygg på dem. Sen är det mer tjänstemannastyrda bolag såsom Platser i Göteborg och Vilborgs i Öresundsregionen. Också extremt skickliga bolagsledningar som har verkligen kan sina hemmamarknader. Så även om inte de har jättestort liksom ägande och inte har grundat bolagen, så finns det ju stor anledning att ta rygg på den typen av tjänstedrivna organisationer också.
Jag tänker ibland att Platser är som Göteborgs motsvarighet till Fabege. Är det så eller?
Det var väl en bra liknelse. Förutom att kanske Platser är då lite mer aktiva, och de har ju även förutom de här attraktiva kontorsfastigheterna in i stan, så har ju de även en stor exponering mot lagerlogistik enheter en bit utanför stan.
Har du Fabege förresten?
Fabege har vi också, ja.
För jag tycker Fabege, det som gjorde dem kända och kanske är kända i hela fastighetssverige, det var ju att de gjorde området kring Mall of Scandinavia, byggde väldigt mycket där runt omkring, och det här kallas någonting på branschlingo. De var en av flera aktörer som var med och skapade liksom en helt ny stadsdel som liksom växte fram, och det gjorde att de blev lite kända som jag förstod det. Är det också typer av, alltså den typen av projektutveckling, är det något som du tittar på, och har du någon, finns det något du tycker är spännande som händer just nu?
Det är absolut så att det är viktigt. Fabege har ju som du säger skapat stora värden i sin utveckling av arenastaden där. Just nu är ju de konjunkturella förutsättningarna för den typen av projektutveckling kanske lite sämre. Det är inte jättelätt att hyra ut tomma lokaler i lite nya udda lägen. Så att för närvarande är ju i projektutveckling kanske en mindre intressant del, men det kan ju ändra sig väldigt fort. Och så långsiktigt så är det absolut en sån sak som vi håller koll på när vi investerar. Men just nu så är konjunkturellt inte lika lätt. Dessutom är det så att börsen har ju just nu kanske inte haft så lätt att vara så visionär och värdesätta den här typen av projekt som ska färdigställas om 2, 3, 4, 5 och 6 år, utan nu har ju börsen fungerat som så att nu vill vi ha kassaflöden här och nu, eftersom osäkerheten om framtiden är så stor.
Detta bara förresten, för att vi har snuddat lite vid konjunkturen, vart vi är på väg, det är ju fortfarande lite oklart. Man kan ju också säga att om vi skulle komma in i en lågkonjunktur och om folk skulle förlora jobben plötsligt, då påverkar ju det också fastighetssektorn. Hur bedömer du, jag vet att du inte är makroekonom, men Men vad tänker du kring konjunkturen framåt?
Det ser väl ut som att vi har sämre tider framför oss, alldeles uppenbart så. Det kommer naturligtvis påverka alla branscher på ett negativt sätt. Det är så klart att det kommer vara svårare att hyra ut en ny lokal om ett halvår än vad det är nu förmodligen. Och det kommer vara, ja, allt annat lika så kommer väl den så kallade marknadshyran utvecklas mindre fördelaktigt när vi får en sämre konjunktur då. Men det är ändå så att är det konjunktur man är orolig för, är det recession vi är oroliga för, då är ändå fastigheter mindre cyklisk eller mindre volatil industri än mycket annat, eftersom hyresintäkterna är inlåsta då via de här hyreskontrakten som typiskt sett är 3, 5 eller 7 år eller vad det är. Med andra ord, en tydlig försämring i konjunkturen nu får inte någon effekt i resultaträkningen förrän det här hyreskontraktet löper ut. Då ska man väl vara mer orolig för den typen av verksamheter vars orderingång kan försämras över en natt så att säga. Och det är ju inte den typen av orderingång som fastighetsbolagen är beroende av då. Det andra är att är vi nu superrädda för recession och dålig konjunktur, då måste vi också väga in vad som rimligen kommer hända med inflation och räntor. Då borde ju de rimligen gå ner. Så att det som fastighetsbolagen förlorar i eventuella ökade vakanser, lägre marknadshyror, kommer man kanske tjäna igen på att betala mindre räntor för sina lån helt enkelt då.
Vad tänker du kring annars, om vi tar sektorerna, vi har bostad, vi har hyresrätter, kontor kan man säga, va? Vad har vi med lager och logistik?
Så lite samhällsfastigheter sen.
Right.
Ja, så det beror på hur nördiga vi ska bli, men det finns en hel del olika typer av lokaler och byggnader som man kan investera i.
Vad investerar du inte i just nu?
Just nu undviker vi ju fortsatt hyresbostäder av det skälet att vi tycker att det kommer ut lite för lite kassaflöden ur den typen av fastigheter helt enkelt. Och det är ju väldigt låg så kallad operativ risk, ofta väldigt låg risk för vakanser. Men eftersom det är så låg risk så har ju de också en ganska låg avkastning. Och då investerar vi just nu hellre i segment där vi har en högre avkastning helt enkelt, så att det finns utrymme att betala det lite högre ränteläget.
Om vi då ser runt om i Sverige. Du pratar om Emils hus, de håller ju till i Småland där de också kör, som vi säger, fula hus eller nej men de har kanske mer företagshus och sådär, inte så mycket lager och logistik.
Det är ganska blandat. Nu ska jag villigt erkänna att jag inte har besökt särskilt många av deras hus, men de har ju ett blandat bestånd av kommersiella fastigheter, så det där är nog, det finns nog både fint och fult där, men det allra mesta ser ju fint ut i Excel. Jag återkommer till det.
Men det är ju ganska nytt ändå, fastighetsbolag. Det har inte funnits så länge ju.
Det har nog funnits ett tiotal år, men på börsen är det ganska nytt. Det har bara funnits på börsen i 1,5 år cirka.
Var du med vid noteringen?
Ja, det var vi.
Mm. Det finns ju också fastighetsbolag, de är inriktade på Småland. Sen så har vi till exempel Diös i norra Sverige. Är det några som ni har?
Vi gillar Diös också. Vi gillar Norrlands potentiella tillväxt. Vi gillar att Norrland generellt sett erbjuder lite högre avkastning, kassaflöden, än vad som erbjuds i de lite större städerna i landet. Så att Norrland är en attraktiv plats. Och där kan vi även lyfta fram bolaget NP3 Fastigheter som också är ett stort innehav i våra portföljer.
Som har en annan nisch som också är logistikfastighetsbolag ganska mycket.
Ganska mycket. Ja.
I norra Sverige.
I norra Sverige, precis.
Om du skulle ge något råd till de som är lite sugna på, fast du får inte säga att de ska man köpa en fastighetsfond. Ni har ju gått väldigt bra senaste månaden förresten.
Ja, men vi har gått bra. Vi,
Är ni bäst i klassen, va?
Sett över ett år så ser det ut som att vi är bäst i klassen. Men den sammanställningen ska egentligen inte jag göra. Men vi ligger väldigt bra till jämfört med många av våra konkurrenter, ja.
Men det har ju också varit ett extremt volatilt år för en fondförvaltare inom fastighetssektorn. Hur har du mått?
Jag har behövt springa på gymmet några pass extra. Rensa hjärnan lite grann.
Har du gråtit någonting?
Gråtit har jag absolut gjort. Kanske inte av skälet fallande börskurs. Det finns annat att gråta för emellanåt. Så jag har mycket känslor. Men när jag försöker skilja ändå på. Det är ändå ett jobb som man kanske inte ska låta äta upp hela sin själ trots allt då.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Överhuvudtaget förresten, att ha en väldigt nischad fond när det händer någonting. Alltså det kan ju vara teknik eller nu fastigheter. Du hade ju kunnat också investera i lite mer liksom någon blandfond av något slag där mycket är fastigheter men också annat. Är det något som du har tänkt på någonting?
Ja, men det har jag. Det är såklart att jag är utsatt när det händer någonting just i min sektor, liksom att spararna är utsatta. Men samtidigt så att vara sektorfokuserad eller sektorspecialist, det ger ju också mig och övriga branschkollegor möjligheten att bli lite nördiga och verkligen kunna göra sin hemläxa ordentligt, och då öppnas det också möjlighet att skapa extra värde både för mig och mina andelsägare då. Är man generalist så är det mycket svårare att vara riktigt bra på någonting, men om man fokuserar 100% av sin tid på en sektor, då har man ju förutsättningar att bli tydligt bättre än de som inte fokuserar 100%, och det ser man ju också på fonder. Det är ju mycket lättare att skapa överavkastning jämfört med sina jämförelseindex om man jobbar i tydliga nischer. Till exempel läkemedelsfonder, fastighetsfonder, teknikfonder, eller för den delen om man är inriktad på småbolag inom en viss geografi eller så. Så jag tror att det är viktigt att hitta sin nisch helt enkelt. Så jag har aldrig tvivlat på att jag vill jobba med den här nischen, för jag tycker det är en superkul nisch. Jag vet att det här bygg och fastighet är en motor i samhället. Det har det varit under många, många, många år. Det kommer det fortsätta vara även om inflationen är hög eller låg. Det här är en vinnande sektor på sikt. Det är det som har varit mitt mantra som jag också har spridit till mina andelsägare, och nu tycker jag att vi får rätt. Nu studsar ju börskurserna upp här big time, och jag tror att det 2024 kommer bli ett fortsatt bra år, tror jag.
De tre mest intressanta aktierna just nu, intressanta, det behöver inte vara de som man verkligen ska köpa, men som du tycker det här är spännande.
På kort sikt så tror jag att man fortfarande kan äga en del Castellum. Stort, transparent bolag där det rimligen kommer komma in mycket kapital från större aktier, mer generella fonder. Jag tror mycket på platser, kontorsfastigheter i Göteborg. Ser ut att handlas väldigt lågt. Finns en oro för att ha byggt för mycket nya lokaler i Göteborg. Jag tror den oron är överdriven. Bolaget har kommit med ett par besvikelser på grund av några engångskostnader i resultaträkningen. Jag tror att det kommer komma kvartalsresultat framöver som inte blir lika stor besvikelse. Så platser är absolut ett intressant alternativ. Sedan gillar vi ju kanske lite mindre analyserade bolag inom just det här segmentet högavkastande. Då kan man ju lyfta fram Logistea kanske. Återigen SLP, Emilshus, Stenhus. Så lite blandning mellan smått, nördigt, underannonserat och lite större large cap-bolag. Kan man bygga en bra portfölj av det.
Stort tack till dig Peter Norhammar, fondförvaltare inom fastighetssektorn som förvaltar två fonder som är
Avanza Fastighet by Norhammar och NRP Anaxo Nordic M2.
Tack så mycket för att du var med i podden Ett rikare liv. Och du har lyssnat på podden Ett rikare liv med mig, Helene Rådstein. Den här podden ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare är Love Strandberg. Andra som har hjälpt till att göra det här avsnittet är Julia Siverts. Och sen har vi också Patricio Samuelsson som har gjort musik. Och vi har Victor Aldén som har hjälpt till att tänka ut hur de här programmen ska vara egentligen. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa torsdag. Gott nytt år. Hej då!